här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad.
Ja. 36 släkttavlor för Edomier och Horeer. Väldigt långt kapitel, jättemånga namn.
Ja, jättemånga namn. Och det här är ett sånt här kapitel som vi har sett några av redan, som en sorts ska man säga indelning av sektioner, va, att eller om man säger att som ett bokmärke som visar på att nu går vi från nu tar vi och sammanfattar liksom ett släktträd, och sen så kan vi på något sätt sätta liksom ett bokslut på det, på den biten, på den generationen, med alla de här namnen så, och deras släktträd, och på något sätt där borta så har det, för det här är ju baserat på Esau, Jakobs bror. Nu kommer vi lämna Esau, och vi kommer till och med lämna Jakob och hans och den generationen som fokus. Så då vill de liksom bara rulla ihop Esau, så att ja, ni som vet Esau, det är de där borta. Esau och edomiterna och Edom och edomitiska kungar och alla de som kommer därifrån. Och nu går vi vidare till Josef-berättelsen.
Mm.
För det är det som är intressant. Vad händer Jakobs barn?
Mm.
Så att Esau, där borta.
Han får vara med då. Han får ett kapitel med sin... släktträd, men jag ser en sån här flodmynningar så här,
som flyter iväg åt andra håll. Men visst, det är också intressant för att sätta det in i ett större kontext, för det är många olika, just edomiterna, och det nämns också Amalek som kommer komma tillbaka med besked i andra och också i femte Moseboken, och senare också i Esters bok bland annat, långt senare i Bibeln. Så de har vi, och sen så är det också att de här namnen som slängs ut, de finns på kartan i den här,
som platser,
som stammar, som olika delar, men det är väldigt många. Det vet du vad det känns som? Det känns som det här kapitlet är liksom en Wikipedia-artikel med en massa länkar.
Ja.
Så man kan klicka här, man kan klicka här, och man kan klicka här. Men då hamnar man på alla olika andra sidor och artiklar och så vidare. Men egentligen så säger de inte så mycket om vad vi är på väg med det här.
Mm.
För nästa kapitel kommer att, så att säga, igen fokusera på mikroperspektivet, inte, och lämna makro.
Här är kommentaren. Kapitlet innehåller olika traditioner om Esaus efterkommande, edomierna, och om horeerna, det folk som bodde i Edom före edomierna. Traditionerna är ibland motsägande. Det kommer då.
Ibland motsägande, ja, precis. Och det är också, vad ska man säga, jag tänkte direkt på kapitel 36 och hur den refereras till i den underbara Who Wrote the Bible av Richard Elliot Friedman. Och har den...
Där du håller i själva omslaget.
Precis,
som ramlat måste, av där.
Som har ramlat av. Den är väl
älskad och läst.
Väl använd, precis. och refererad till. Och där så skriver han om, precis i början av boken, om dess, de här traditionerna Vad boken handlar om är ju en väldigt grundlig genomgång av biblisk kritik och forskning genom ja, främst de sista 200 åren.
Mm.
Där man i den akademiska sfären har kommit väldigt långt med att identifiera olika traditioner och röster inom Toran.
Mm.
Och hur det här flätades ihop och kom att formas av de olika historiska skedena i det bibliska Israel. Och det är en underbart spännande bok, jag refererar till den tidigare. I början så har han en genomgång av på något sätt alla fragment, alla små ledtrådar på att man ifrågasatte Torans liksom, kompletta den versionen att Toran gavs till Moses vid Sinai.
Mm.
Ja, för det är traditionellt det man säger. Toran kom som ett dokument, dikterades av Gud till Moses vid Sinai. Alla fem Moseböckerna. Och han kom ner med den och presenterade den bit för bit för folket. I den traditionella liksom,
mm.
Versionen. Men det är så mycket av den.
Vad står det? Är det en muntlig tradition eller står det någonstans?
Nej, alltså det beskrivs ju. När vi kommer till andra Moseboken så kommer vi ju läsa hur Moses går upp på Sinai och får de 10 budorden och stentavlorna. Och sen så står det Gud instruerade Moses och att kom ner med Toran.
Mm.
Torah betyder ju läran, instruktionen.
Ja.
Så det kan ju vara instruktionen med stort I.
Ja.
Torah med stort T. Eller så kan det vara den här instruktionen, den här Toran kommer sig med. Mm. Och så vidare. Och
det kan ju i och för sig behöver ju inte betyda de 5 så kallade Moseböckerna.
Nej.
Nej.
Och sen så har vi ju många olika saker som visar på det här. Men på något sätt så har vi, vad ska man säga, alla de historiska olika ledtrådarna på att det här inte stämmer, att det inte gick till så där, som är väldigt tydliga och starka. De rör inte på att tro.
Nej, men det är ju lite, det är ju ganska ett mastigt jobb i så fall att få hela den här dikterad för sig sen. Skriva ner den. Det måste ju ha varit där uppe ett tag då. Men det var
det beskrivs att han var där. Moshe var uppe på Sinai 40 dagar och 40 nätter.
Ja.
Och det var någon sorts... Det gick fort, jag vet inte. Men, eller kom han ner med stentavlorna bara? Och var det mycket tid att sitta och rista in dem här på sten och så vidare. Det är en annan fråga skulle jag säga. Jag vill inte hänga upp mig på detaljerna. Det finns lite som en sorts, om man ska säga, det finns en jag vet inte vad det heter nu, men det finns liksom sådär lite hobbygrej inom bland vissa sådana science fiction nördar.
Mm.
När de ser en typ kolla på någon film typ Star Wars och så ska någon styra ett stort rymdskepp genom att trycka på en enda knapp liksom hela tiden. Det är ingen som märker att de fokuserar på handlingen, men det är alltid någon nörd som liksom bara, de trycker ju bara på en enda knapp, det är go, det är stopp, det är liksom ja, och då försöker de hitta, bara för att de är nördar, bara för att de tycker det är kul och på något sätt give the benefit of the doubt. Hur skulle den här teknologin fungera om det verkligen var en värld i framtiden där man faktiskt hade en maskin som man bara trycka på den knappen? Ja, precis. Hur skulle det gå till? Så det är en sorts counter engineering. Om vi godtar att det här är...
Intentionen då.
Ja, precis. Man kan liksom läsa den hjärnan eller vad som helst.
Mm.
Men det känns på något sätt att okej, vi vet att Toran gavs av Moshe, eller av Gud till Moshe vid Sinai och presenterades i sin helhet. Nu måste vi gå tillbaka och förklara hur det faktiskt funkar med allt, med alla de saker som skulle på något sätt skjuta hål i den i den idén.
Mm.
Och jag är väl på den nivån att jag säger, jag slår ifrån mig lite och säger låt oss inte lägga ner för mycket tid på att reverse engineera liksom, för att få det här. Och hur gick det till med de 10 plågorna om det hade gått till i en vetenskaplig hur kan eld och, alltså, vi måste kunna förklara det här. För mig är det bullshit. Jag vill inte förolämpa någon, men jag ser liksom helheten, vi har pratat om det tidigare, helheten i dokumentet ligger inte i att vi kan
bevisa,
vi kan nåla fast det vid en verklighet, precis, bevisa. Helheten ligger i vad vi har hållit på med i våra samtal.
Mm.
Att prata om vad de här berättelserna betyder för oss.
Mm. Betydelse, vad betyder det? Ja, det är ju det som är mest intressant i hela min värld.
Då har du min uppmärksamhet.
Ja.
Och på något sätt så tycker jag att jag vill inte så att säga riva ut kapitel 36 ur boken på något sätt eller den biten, men det känns som att kapitel 36 är en, ja, som man säger, det finns en massa länkar här man kan klicka på, men kommer det att föra oss dit vi vill?
Vi har inte börjat läsa ens.
Vi har inte ens börjat läsa och nästan river ut det. Men jag ville bara säga att i den här Who Wrote the Bible, och det är Richard Friedman, så skriver han då att kapitel 36 var en av de första, eller kommentarer till kapitel 36 var en av de första gångerna som det poppar upp i några skrifter att någon funderar över att en del av Toran inte är skriven av Moses.
Eftersom de behandlar saker som hände efter Moses död.
Ja, precis. Jag vill bara kanske sammanfatta vad han skriver här. Det fanns olika folk som sa kanske var den här delen inte skriven av Moses på Sinai. Kanske var den här delen på något sätt inklistrad i texten. För man var ju inte främmande för att, jag menar, om du fick ett dokument i handen på och du levde på 1100-talet i medeltida Spanien.
Mm.
Och någon säger, ja men det här kommer ju från liksom det här kommer från Moses vid Sinai, eller det här är det här är den här traditionen, och så tittar man på den och så säger, det här har jag fått från mina lärare och de har lärt mig vad som står där i, och de har fått det från sina lärare. Men man kan inte på något sätt man kan inte gå online och kolla upp om, hallå, har ni samma tradition på andra sidan jorden eller har ni en annan skola, en annan tolkning? Så att alla var ju på något sätt in the dark och försöker att lista ut vad den här texten är och var den har kommit ifrån och vad den betyder. Mm. Alla befinner sig där.
Mm.
Nåja, så vad han skriver här är att det fanns de som föreslog att det fanns vissa delar som inte var från Moshe och hade kommit till senare. På 1000-talet så fanns det en judisk läkare, hovläkare i muslimska Spanien som hette Isaac ibn Yashush. Och han skrev sådär, och han påpekar att listan av edomitiska kungar som vi ska snart läsa, kapitel 36, där nämns en massa kungar som levde efter Moses tid.
Mm.
Du skrattar.
Ja.
Ja. Så han föreslår att det var det här, bara den här delen skrevs av någon som kom efter Moshe.
Mm.
Resten. Frågasätter inte någonting annat.
Mm, mm, mm.
Men det här kapitlet. Ja, så finns det också den här traditionella förklaringen. Men Moshe var ju, Gud gav Moshe den här profetian. Mm. Så visst han kunde se in i framtiden. Vilket löser alla problem.
Ja.
Såklart man visste vad som skulle hända i framtiden för man fick se det från Gud som vet allting från nu till världen.
Det är inget problem alls i detta ju.
Nej, vilket jag tycker är att göra det lite lätt för sig.
Mm.
Men de som vill tro det, sånt här. Varsågod.
Gesundheit.
Ja, med all hälsa. Som jiddisch eller tyska.
Ja.
Ja,
precis. För det är prosit.
Ja, prosit. Eller gör det med hälsa. Men, liksom, men jag tar det inte så... Jag tar inte åt mig, men jag tar inte så...
Vi behöver inte prata mer om det helt enkelt.
Nej, men det var lite kul för att han fick titeln Isaac the Blunderer. Ska man översätta det till svenska. Klåparen.
Ja.
Isaac klåparen på något sätt.
Precis. Han har haft fingrarna där han inte har att tillträde.
Ja.
Ut som fingrarna i syltburken. Ja.
Men du tyckte det var kul för att du läste om Abraham ibn Ezra.
Ja.
Som är en rabbin som levde 100 år efter ibn Jashush.
Ja.
Och du anmärkte på några, vad hade han skrivit?
Ja, precis.
Han som hade gett ibn Jashush titeln.
He was apparently not willing to say outright that Moses was not the author of the five books. He simply wrote, and if you understand, you will recognize the truth. And in another reference to one of these contradictory passages, he wrote, and he who understands will keep silent. Ah.
Så kanske kallade han sin föregångare ibn Jashush för klåparen, Blunderer, just för att han var lite för övertydlig med vad ibn Ezra själv höll med om.
Ja, han lämnade kladdiga spår helt enkelt. Mm. Ja.
Medan ibn Ezra var den som vet. Resten, vi behöver lämna det osagt. Det ska inte gå och skriva böcker om det här i alla fall. Och
Friedman.
Forskningsskola om att det här inte var Guds sanna ord. Det är lite farligt, va?
Ja. Nu har det gått 16 minuter och 33 sekunder, så nu börjar jag läsa kapitlet.
All right, vi behöver inte dra ut på det mer. Men vi vet vad det är för kapitel vi ger oss in på i alla fall.
Ja. 36 ändå. Detta är Esaus, det vill säga Edoms släkt. Esau tog kananeiska kvinnor till hustru. Ada, hetiten Elons dotter, och Holivama, dotter till Anna, Hiven Sivons son, och Basemat, dotter till Ismael och syster till Nevajot. Ada födde Elifas åt Esau. Basemat födde Reguel, och Oholivama födde Jeush, Jalam och Korach. Detta var Esaus söner som föddes åt honom i Kanaan.
Och de här olika sönerna, eller döttrarna, de har olika, det finns vissa referenser, och de kommer tillbaka. Basemat till exempel betyder krydda. Mm. Eller liksom spice. Och så det kanske är en referens till en klan som handlade med kryddor.
Ja.
Och var kända som basematterna.
Ja.
Och så det finns olika...
Men det är en sak som jag tänker på är att det är en massa döttrar som är namngivna.
Vilket är ovanligt.
Ja.
Verkligen.
Och det är döttrarna som föder.
Ja. Det är en...
Ofta är det ju männen som föder.
Det är en bra påpekande faktiskt. Mm. En observation som... de här kommentarerna som jag har säger ingenting direkt om...
Va?
Om just...
Det som är så intressant.
Det som är så intressant och på något sätt utmärkande för det här.
Ja.
Jag undrar om inte det finns en viss på något sätt... de fick ju döttrar och döttrarna på något sätt betyder någonting i det här sammanhanget. Men snart ska vi komma till berättelsen om de 12 sönerna.
Mm.
Och de 12 sönerna som blev de israelitiska klara. Så jag undrar om det finns en viss nästan... indirekt misogoni genom att Esau och hans döttrar, du vet.
Hans fruar.
Okej, okay, så...
Det var hans fruar, men det är ju också...
Han gifte sig med... Ja, precis. Ja. Men han fick också dotter till Ishmael, va? Som kommer in här. Så att de gifter in sig i klanen. Ishmael som är ju Esaus farbror.
Jaha, ja. Han har gift sig med Basemat som är dotter till Ishmael. Jaha.
Ja.
Ja, ja. Ja, men då, precis, ja, det har du ju rätt i. Det kanske ju var...
Och sen så har vi Basemat som födde Reuel.
Ja.
Som kan vara en referens till... om Reuel är samma Reuel som också är ett annat namn för Jitro som är Moses svärfar. Du ser, man kan klicka, så kan man klicka, så kan man klicka vidare. Så det finns många olika trådar här och ta i. Men jag vet inte hur eftersom vi så att säga inte har kommit till Moshe eller någon annan så är det, jag vet inte hur och hur mycket det säger om de här ändå, om man skulle veta om det. De är bara väldigt små fragmenter, referenser. Men i alla fall, ja.
Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt folk, sin boskap och sina lastdjur och all egendom han hade förvärvat i Kanaan och flyttade till Seir, bort från sin bror Jakob. De hade nämligen så mycket boskap att de inte kunde bo på samma plats. Landet där de uppehöll sig räckte inte till för dem eftersom de hade så många djur.
Och det här känner vi igen.
Ja.
Kommer du ihåg?
Nej.
Tidigare någon annan?
Jo. Lot och Sodom. Han skulle ju åka iväg dit, ja. Ja.
Just det.
Ja, de frodiga kullarna.
Ja, och Abraham och Lot blev för stora för varandra.
Ja.
De behövde lite... mer utrymme,
lite space. Ja.
Och hellre att vi flyttar ifrån varandra än att vi bråkar.
Ja, precis.
Så här verkar det vara samma dynamik som är motiveringen till att Esau tar sig österut till Edom.
Mm.
Där vi känner till Edomiterna. Det är området där liksom i Jordanien nära Petra och de här ökenstammarna.
Ja.
Där har vi Edom.
Ja, och där är ju lite röd jord. Allting är lite rödaktigt där.
Det finns också precis för Edom betyder ju rött.
Ja.
Och där har vi kopplingen till Esau. Esau är den röde som också äter röd linssoppa.
Ja.
Så han har ett tema här. En röd tråd som går igenom hans röda hår.
Ja. Och den röda färgen är också den man äggar tjurar med. Till exempel, det är en sån här lite känslomässig, aggressiv färg.
Macho, precis. Ja. Och det var också, som vi har den här kopplingen långt in i framtiden, men det var den sista, så att säga, judiska kungen under den romerska ockupationen. Mm. Och deras marionett var Herodes, som var egentligen en tvångskonverterad edomit. Eller hans farfar var tvångskonverterad edomit när det faktiskt skedde tvångskonvertering till judendomen under hasmonéerna.
Jaha.
Nu pratar vi liksom kanske sista seklet innan år 0.
Mm.
Däromkring, va? Och Herodes som utsätts så småningom till marionettkung av romarna över deras territorium Judea. Så där finns associationen mellan edomiterna, Herodes och hans släktskap och romarna som kom in västerifrån men var röda med sina röda fanor och röda uniformer och rustningar och allting. Så det, och de kom att representera. Och sen så har vi romarna, vad blev de så småningom för religion?
Kristna.
Ja.
Ja.
Så the Roman Catholic Church och allt det här som är fortfarande har den associationen i den här så att säga text, liksom, i den här tråden, den röda tråden som fortsätter att gå igenom, att så Esau lika med Edomit, lika med Herodes, lika med romarna, lika med kristna.
Ja.
Och så allting Esau är lika med kristet. Och de tider när Esau, när de kristna var the bad guys och förföljde judar, så var det mycket mycket tolkningar om Esau som den onda.
Mm.
Och de tider då, kanske mer nu idag, där fiendskap mellan muslimer och judar är mer frekvent än fiendskap mellan judar och kristna, så utmålar man istället Ismael.
Mm.
Som var liksom arabernas fader och lika med islam.
Symbolerna.
Ja, enkelt. Precis. Så man verkligen letar efter referenser på något sätt. De här berättelserna säger någonting om oss och vår situation idag. Om man har en agenda och vill hitta den i texten.
Mm. Och de sakerna kan alltid säga ha något annat budskap naturligtvis. Men det kan man ju, man väljer... Det beror på ens intention där.
Mm.
Ja, han tog med alla vänner. Bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är den samma som Edom. Står det en gång till där då.
Mm. Detta, om ni inte visste det.
Ja, precis. Detta är släkttavlan för Esau, stamfadern till Edomena i Seirs bergsbygd. Samma sak en gång till där.
Mm.
Detta är namnen på Esaus söner. Elifas, son till Esaus hustru Ada. Reguel, son till Esaus hustru Basemat. Elifas söner, och de glömde de bort bara. Och Holivamas söner var inte med just
nu. Nej, kanske inte så.
Nej, de kanske
kommer. Relevanta.
Elifas söner.
De kommer sen.
Ja, det gör de kanske. Elifas söner var Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas. Timna, som var bihustru till Esaus son Elifas, födde honom Amalek. Detta var Adas, Esaus hustrus ättlingar. Detta är Reguels söner, Nashat, Serach, Shamma och Missa. Detta var Basemats, Esaus hustrus ättlingar. Detta är sönerna till Esaus hustru Oholivama, dotter till Sivons son Anna. Hon födde Jeush, Jalam och Korach åt Esau. Det är ju nästan exakt samma mening som i vers 5 där. Och jag håller med för dig.
Och de här namnen kommer igen som sagt i andra. Jeush och sen Korach. Korach är en bad guy som han är inte, här är den här Korach beskrivs som född utanför förbundet.
Mm.
Han är inte jude, men Korach senare
varför är de inte judar?
Va?
Varför är de inte, om mammorna inte är judar?
De är inte israelit. Alltså i det här fallet, i det här skedet i historien.
Jakob Israel,
Vi har Abraham och det förbundet
som
går igen med Isak.
Ja.
Som går igen med Jakob.
Mm.
För han får välsignelsen.
Ja.
Och Jakob Israel, Jakob slash Israel, får ju 12 söner.
Ja.
Och det är den berättelsen som vi snart ska komma in på med kapitel 37 är hur det går för sönerna och deras relation med varandra och deras relation med förbundet kommer in också i underförstått. Så de här, man kan säga att den här grenen är den tydligt icke-israelitiska grenen, den tydligt utanför förbundet.
Mm. Mm.
Men Korah skulle jag säga, det namnet kommer tillbaka som en rebell mot Moses i fjärde Moseboken. Och där är han då en bad guy, men han är inom det judiska. Och kusin till Moshe och från Levis stam och gör uppror. Så att de här namnen, de kommer igen. Men det är inte, jag menar, det är inte konstigt. Hur många kungar i Sverige har som heter Gustav och så vidare.
Ja,
så
precis. Detta är de klanhövdingar som härstammade från Esaus söner. Elifas, Esaus förstföddes ättlingar, hövdingarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korach, Gatam och Amalek. Detta var Elifas klanhövdingar i Edom, det vill säga Adas ättlingar. Det känns som att man skulle kunna illustrera detta bättre med en bild.
Ja.
Den verkar vara svårt att få fram.
Men den bilden skulle också visa på att många av de här kopplingarna stämmer inte. Eller inte att de här kopplingarna stämmer inte, men de är i motsättning till andra kopplingar.
Ja.
Alla de här folken kommer ifrån den här urstammen av abrahamiter.
Mm.
Men de är alla på något sätt korrupta eller utanför eller
främmande.
Och Amalek, de kommer tillbaka senare, för det är de som attackerar israeliterna när de går i öknen.
Okay.
Och blir den eviga fienden som går igen generation för generation. But that's another story.
Ja, visst. Jag kommer tillbaka till det här som jag sa någon gång i början av serien. Att alla karaktärer i Bibeln är delar av dig själv. Just nu är det ett himla myller i hjärnan med olika delar som ger sig på varandra. Det känns lite så här.
Ja, absolut.
Hehehehe.
Men jag tror att det här är väl, om man skulle hitta någon sorts urnordisk urkund som skulle på något sätt vara en motsvarighet till det här, så är det liksom, ja men du vet vad, upplänningarna och så dalänningarna och värmlänningarna och hallänningarna och hälsinglänningarna och alla de här,
du vet, kommer ända
du vet var de kommer ifrån, och du vet, och norrmännen och danskarna och de här olika och jylänningarna och liksom, man delar upp, man vet ju att det finns en massa olika länningar, alltså olika folkslag eller kulturella, vad man drar gränsen, kulturella, genetiska, etniska grupper eller stammar som är besläktade med varandra, som utifrån sett är alla skandinaver eller vad man nu vill säga, men inom deras grupper så är de väldigt noga med att ja, men du kommer från den stammen, du kommer från den stammen. Idag är de inte så relevant om man är...
Som på tv-serien Solsidan. Där hon tycker den är så rolig. Men då säger vi, finns det en scen där Josefin Bornebusch säger till, eller hennes karaktär, Mickan säger till filmen. Du har ju bott här sedan 1400-talet! Men hon själv flyttade dit när hon var ett. Till Solsidan, och det är ingen som glömmer det, att hon inte är född där.
Du är främling här, du hör inte hit.
Var kommer du från egentligen?
Så att det är också, kan man se på något sätt, som en motsvarighet till vad det är vi läser här. För den bibliska läsaren så skulle du bara, jaha, där kommer de. Och då vet jag hur de kom in på kartan.
Det förklarar saken,
känner de. Ja, såklart, jaha, vad intressant. Ja.
Precis. Detta är Reguels, Esaus sons ättlingar, hövdingarna Nashat, Serach, Shamma och Missa. Detta var Reguels klanhövdingar i Edom, det vill säga Basemats, Esaus hustrus ättlingar. Det är...
Orkar vi?
Det
är... snabbspola här från podden.
Ja, vers 18. Detta är Oholivamas, Esaus hustrus ättlingar, hövdingarna Jeush, Jalam och Korach. Detta var Oholivamas, Annas dotters och Esaus hustrus klanhövdingar. Detta var Esaus söner och de klanhövdingar som härstammade från dem. Esau är densamme som är dem. Japp.
Om ni hade glömt det, för det stod ju faktiskt ganska många verser tidigare i det här kapitlet. Så många namn, mycket förvirring, men glöm inte, Esau lika med dem.
Va?
Vänta, Esau, vänta, vem var det som...
Horena?
Nej. Ja, de också.
Här är en annan kommentar här. Hiven, Sivons son. Folkslagsnamnen Hiver och Horer tycks ibland växla. Jag fortsätter.
Ibland heter de det,
Detta är Horen, Seirs söner, urinvånarna i landet. Lotan, Shoval, Sivon, Anna, Dishon, Esser och Dishan. Detta var Horenas, Seirs söners klanhövdingar i Edom. Lotans söner var Hori och Hemam. Lotans syster var Timna. Detta är Shovals söner Alvan, Manashat, Eval, Shifu och Onam. Detta är Sivons söner Aya och Anna. Det var denne Anna som fann de varma källorna i öknen när han vaktade åsnorna åt sin far Sivon.
Ja, jag undrade vilken Anna det var som hade hittat de där varma källorna. Jag gick och jag tänkte liksom, fanns det ingen som
kan de inte säga vilken som... Anna det var?
Ja, vilken...
Så har jag gått och tänkt.
Ja, de där varma källorna som alla vet om.
Ja. Detta är Annas barn, Dishon och Oholivana, Vama. Annas dotter. Jaha, nu gick det tillbaka där.
Till Olivama,
ja. Detta är Dishons söner, Hemdan, Eshban, Jitran och Keran. Detta är Esers söner, Bilhan, Saavan och Akan. Detta är Dishans söner, Us och Aran. Det är ju helt omöjligt att hålla, när namnen är så ovanliga för våra öron. Ja. Så är det, känns det ju helt, ja, det här skulle man behöva rita upp kanske då. Så får man bara tänka, det kanske är fler, men det är ju samma ohyllig vandring.
Ja, och det, ja, det är ju liksom, det är svårt att reda ut, och det är svårt att reda om det här är ett fragment som refererar till ett annat fragment, som refererar till en senare berättelse, eller hur det här går ihop. Det är väldigt svårt att, för oss att reda. Men jag tänker på, jag tror att jag nämnde det här vid en tidigare avsnitt när vi hade en sån här namnsallad till kapitel. Jag hörde en gång en intervju med en tysk missionär som hade jobbat i Afrika med att undervisa i kristen tro och allt det här för ja, folk ute i bushen. Frälsa folk, precis, som missionärer har till uppgift.
Ja.
Och han märkte då när han predikade för folk och lärde dem texten och så vidare att han tänkte att det skulle vara jättespännande för dem, och Jakob och Esau och brödraskap och välsignelsen och allt det här och brottas med änglarna. Det var ju det som folk i Tyskland gick igång på när de ville diskutera de här texterna. Men han märkte att det de verkligen gick igång på i den här stamsamhället som många liksom, de afrikanska invånarna kom ifrån.
Mm.
Det var just såna här texter. Dels som offer.
Mm.
För de visste ju hur det var att slakta ett djur och bränna det liksom på en öppen brasa och så vidare. Så de verkligen förstod den beskrivningen av offer och varför det var betydelsefullt och kunde relatera det till på ett annat sätt. Och sen så var det de här kapitlerna om genealogi.
Mm.
För att varje gång man träffade någon ute liksom på vägarna och skulle presentera sig, så behövde man ju presentera 10-20 generationer av förfäder och förmödrar.
Mm.
För det var ens på något sätt ens idé.
Mm.
Och förhoppningsvis så hittade man en gemensam liksom förfäder 6-7 generationer tillbaka. Kan man säga, ja, men vi är ju familj.
Precis.
Vad bra.
Ja.
Men hittar man ingen, och du räknar upp liksom 40 namn och på din sida och hittar ingen, jaha, men då vet jag inte om jag kan lita på det.
Ja.
För då vet jag inte var jag hittar dig, var du kommer ifrån,
du kan göra vad du är. Som helst.
Precis. Ja. Så det är liksom grunderna för att förstå de mänskliga banden mellan grupper och hur de relaterar till varandra, fiende eller vän. Så är det genom dessa släktträd.
Mm.
Det låter väldigt främmande för oss.
Ja.
Med uppräpningar av namn och släktträd. Mm. Men det är väldigt relevant för den tidens läsare.
Detta är Horeernas klanhövdingar. Hövdingarna Lotan, Shoval, Sivon, Anna, Dishon, Eser och Dishan. Detta var Horeernas klanhövdingar i Seir, hövding för hövding.
Mm. Så det var hövdingarna.
Precis, sagt.
Precis.
Ja.
Och så kom vi till kungar här. Och det var de här kungarna, de edomitiska kungarna, där saker och ting verkligen, så att säga, det är där vi har de här kommentarerna vi pratade om tidigare.
Mm.
Hur är det med de här kungarna? Hur kunde Moses ha skrivit ner att om 400 år så kommer den kungen att sitta på den edomitiska tronen och så vidare.
Nej, och sen att uttrycka sig så också, när han dog så blev... Ja.
Ska man ju också undra, om det var så viktigt att ha med det här kapitlet i uppenbarelsen vid Sinai.
Mm.
Varför var det inte viktigt att skriva vad som kommer hända israeliterna i framtiden?
Ja.
Och vilka som kommer regera och så vidare. Varför... Ja. Varför hade vi inte ett kapitel med det också?
Andra framtidsförutseelser som känns mer relevanta nu när vi har historien vi kan se vad som hände.
Ja, precis. Så då börjar man undra, ja, då kan man ju fundera, kanske var det här ett fragment som bara fanns från långt senare och införlivades i den antika Toran, som såklart kom till oss från Sinai.
Ja. Detta är de kungar som regerade i Edom innan någon israelitisk kung regerade där. Bela, Beors son, blev kung i Edom med säte i Dinhava. När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra kung efter honom. När Jovav dog blev Husham från Temanenas land kung efter honom. När Husham dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han besegrade midjaniterna i Moab och han hade sitt säte i Avit.
Ja, så igen de här saker som vi inte förstår de här referenserna till, men lite kommentarer här. Hadad är till exempel namnet på en antik semitisk stormgud som också har kopplats till Baal. Det är mycket mer känd namn, herre eller en avgudar. Men ja, så att det är också lite sådär att det mixar in det mytologiska.
Och sen Serach, Terach heter väl Abrahams pappa?
Ja.
Och sen S och T är ju ibland omkullkastade i translittering.
Det finns olika, precis, det finns olika dialekter om man har pratat den östeuropeiska, ashkenasiska och så vidare. Så det är också om det är Terach eller Serach. Såg en annan här grej på vers 33. Så nämner man och vers 34 Jovav eller Jobab. Och där så identifieras i Septuagintan, den antika judiska översättningen som var grunden för kristna tolkningar och som liksom när det översattes till grekiska och så spred och översattes också till latin med Vulgatan och blev liksom den officiella översättningen för kristendomen väldigt länge. Där så identifieras Jovav som att vara Jobb. Och Jobbs bok som kommer långt senare i Bibeln. Den är ju en väldigt spännande och intressant berättelse om den här mannen som lider och hans tro testas och så vidare av Gud och Satan. Men det finns inga som helst tidsangivelser.
Står det att han är kung då?
Det står inte att han är kung, bara att han var väldigt förmögen och framgångsrik. Det står inte var han bodde eller i vilket sammanhang han befann sig i, vad han talade för språk eller någonting sånt. Han är bara liksom en, han flyter liksom i en utan kontext på något sätt. Så man försöker liksom hitta, här nämns han ju som kung av Moab och det här skulle på något
sätt. Han är från Bosra.
Ja. Precis, om vi anser att det är Jobab och Iov är samma. Men det är olika traditioner där man försöker att knyta de här till olika sammanhang.
När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom. När Samla dog blev Saul från Rehovot vid floden kung efter honom. När Saul dog blev Baal Hanan, Akbors son, kung efter honom.
Det nämns inte någonting om Samlas bakelser som institutionaliserades på
semlorna.
Fettiskt. Precis, det är därifrån det kommer. Samla, semla, man hör att det etymologiskt måste vara samma.
Va? Nej. Vi försöker göra vårt bästa för att dra kopplingar är relevanta för vår tid.
Som är relevanta för... När ni äter en semla, tänk på kung Samla av edomiterna.
Ja.
Så blir det mer relevant upplevelse för dig. Eller hur?
Ja. När Baal Hanan, Akbors son, dog blev Hadad kung efter honom med säte i Pagu. Hans hustru hette Mehetavel, dotter till Matred, dotter till Mesahav.
Mm. Så här också vissa parallella traditioner finns i krönikeboken och kopplat till
vad betyder det Mesahav? Mishahav. Med lite fantasi får det.
Mesahav betyder guldvatten egentligen.
Mm.
Eller de gyllene vattnena.
Så fint!
Mej är ju vatten.
Ja, Zahav, det är därför. Jerusalem, Shel Zahav. Det är därför
precis. Jerusalem av guld. Exakt. Så där har man också... och sen att också namnet Shaul kommer in här ju. Det är ju intressant.
Mm.
För att det var ju också den första kungen av Israel, Saul.
Mm.
Som på något sätt gör sig nämnd här. Men här är han edomitisk kung. Det är inte samma person, men ja. Mm.
Detta är namnen på Esaus klanhövdingar efter familj och ort, namn för namn. Hövdingarna Timna, Alva, Jetet, Oholivama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mivsar, Magdiel och Iram. Aha, här har vi minst två kvinnor. Timna och Oholivama är hövdingar här nu.
Ja, helt plötsligt. Eller de är klaner. De är upphov till klaner.
Mm.
Så att, ja, kanske...
Detta var Edoms klanhövdingar. Efter deras boplatser i det land som är deras. Edom är densamma som Esau, edomenas stamfar.
Va? Är Esau samma som Edom?
Varför har du inte sagt det?
Det tog mig helt på sängen. I didn't see that coming. Att de skulle nämna för en tredje gång.
Men nu är kapitlet slut.
Nu är kapitlet slut och vi lyckades ta oss igenom det med inte för mycket skratt och gråt. Men ja.
Inte för mycket. Nej. Inte överdrivet.
Inte överdrivet mycket. Nej. Men de goda nyheterna är att vi har nu framför oss en otroligt spännande episk berättelse. Som avslutar hela första Moseboken. För att den pågår egentligen fram till hela vägen fram till slutet. Mm. Det är berättelsen om Josef och hans...
Oj, titta där, nu är det slut. Kära någon, 50 kapitel är det.
50 stycken, ja precis. Så vi har bara 13 avsnitt kvar på första Moseboken.
Hur ska vi fira? Med någon live-framträdande och tårta.
Det skulle vara någonting.
Det tycker jag vi gör.
Intressant. Och hur många lyssnare vi skulle kunna samla till
500, tårta. 600. Men vi köper, då får man ta med egen
så
tårta.
Så pass alltså.
Knytkalastårta.
Oj då, ja. Kommer inte bokmässan snart? Ska vi sitta där och...
Ja, orera.
Och läsa om, diskutera boken.
Ja.
Böckernas bok.
Ja. Jättebra. Ja.
Ja, stora planer. Kanske inte så realistiska, men det får du bestämma. Du är producent här.
Ja, ja. Om man ska nå månen så ska man sikta mot stjärnor. Annars missar man ju.
Det är också bra. Men ja, så vi har spännande saker framför oss med Josef episka berättelsen. Och vem vet vilka äventyr vi företar oss.
Mm. På vägen. Det står ingenting om det här. Det är en framtidsutsikt som vi inte har.
Det har inte profeterat
sen. Nej, nej. Allt i sinom tid.
Precis.
Ja, vi får väl se hur det blir när vi kommer till kapitel 50. Den 12 september kan man i alla fall komma och lyssna på mig och Karin Eggert Kraft när vi pratar om Judits bok på Göteborgs litteraturhus. 12 september klockan 19 är det. Samtalet kommer också spelas in. Läs mer om det på philoprax.se. Vi hörs och ses kanske.